السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom tafsir på juz 2, och alhamdulillah, vi har nu kommit fram till del 13. Och den sura och det kapitel vi kommer att gå igenom idag är surat al-Fajr. Och vi får inshallah se om vi hinner med hela. Det är en mäktig sura som är 30 ayat. Och denna sura uppenbarades i Mekka. 30 ayat uppenbarades i Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna sura efter bismillahirrahmanirrahim: wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr, vid gryningen och vid de 10 nätterna och vid de jämna och de udda antalet. Så Allah subhanahu wa ta'ala i den här suran svär vid al fajr, vid soluppgången, vid de 10 välsignade nätterna och vid det jämna och ojämna. Och vi har ju nämnt tidigare att Allah subhanahu wa ta'ala får svära på exakt vad han vill av hans skapelse. Och då Allah subhanahu wa ta'ala svär på någonting tyder det på att det är någonting mäktigt, någonting stort, någonting viktigt, någonting att begrunda, reflektera över. Medan vi människor endast får svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte tillåtet som muslim att svära på någonting annat än Allah. Och som vår profet alaihi salatu wassalam sa: men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Att den som svär på någonting annat än Allah har begått shirk. Alltså han har begått shirk. Så att det är inte tillåtet som muslim att svära på någonting annat än Allah. Och när vi säger att svära på Allah, så omfattar det att svära på Allah, hans namn, hans egenskaper. Så man får säga svär på Allah, jag svär på Ar-Rahman, jag svär på Rabbul Ka'ba, Herren över Ka'ba och så vidare. Man får svära på Allah, man får svära på hans egenskaper, hans namn och egenskaper. Men man får inte svära på någonting annat än Allah, vad det än må vara. Till exempel, man får inte säga wan nabi, jag svär på profeten alaihi wasallam. Det får man inte göra. Jag svär på Jibril. Eller jag svär på Ka'ba. Eller som vissa ungdomar, jag svär mammas död. Jag svär på pappa. Eller vissa, ett nytt uttryck, jag svär på allt. Har ni hört det? Jag svär på allt. Ja, då är det inte bara att du svär på någonting annat än Allah, du svär på allt annat än Allah. Så att det är inte heller tillåtet. Utan om du svär, svär på Allah. Och undvik också att svära om det inte är nödvändigt. Säg bara wallahi om det är någonting viktigt. Inte som idag man pratar om den mest onödiga saken. Wallahi, jag åt en hamburgare igår. Det är onödigt. Yani, missbruka inte Allahs namn. Wala taj'al Allah 'urdatan li aymanikum. Allah säger att missbruka inte Herrens namn till såna onödiga saker, världsliga saker. Utan svär bara om det är av vikt. Och om du svär vid Allah, självklart så ska det vara sant. Det är också ett annat fel, att vissa svär vid Allah och ljuger. Och det här är ifrån al-kaba'ir, de största av synder i islam. Att svära på Allah, avlägga falskt vittnesmål, att ljuga i Allahs namn. Det här är en av de stora synderna. Så Allah svär vid al-fajr, och al-fajr är ju ett av de tecken Allah azza wa jalla har givit till mänskligheten. Allah har gett oss många tecken i himlen och på jorden som tyder på hans wahdaniyya, att han är en, att han är skaparen och att han är värd att dyrkas. Och från dessa tecken är just skapelsen av himlarna, jorden, månen, solen, universum och dag och natt, som jag har nämnt innan. Dag och natt är någonting som många av oss idag tar för givet, eller hur? Att det är kanske 12 timmar dag, 12 timmar natt, solen går upp, solen går ner, jorden går i sina banor och så vidare. Men tänk om det inte vore så. Tänk om allting stod still. Tänk om det hela tiden vore dag på ena sidan av planeten, hela tiden vore natt på andra sidan av planeten. Hur skulle vi då leva? Hur skulle de på den mörka sidan av jorden kunna leva? Ingen skulle kunna leva på den sidan, eller hur? Och hur skulle vi kunna räkna år, månader, veckor, timmar? om det inte fanns dag och natt. Så att det är ett tecken som vi tar för givet. Men subhanallah, det är något mäktigt. Att solen dag in och dag ut med allas vilja stiger upp och går ner. Så Allah svär här vid al-fajr. Och Allah svär vid walayalin ashr. De tio nätterna. De tio nätterna. Och här finns det lite olika tafsir på den här frågan. Vissa lärda säger att här vad som menas är de tio första dagarna av Dhul-Hijjah. Och Dhul-Hijjah är den tolfte månaden i den islamiska månaden. Den månaden där muslimerna utför hajj. En enkelt den månaden där vår andra id infaller. Nu har vi haft Eid al-Fitr. Eid al-Adha kommer inshallah snart om några veckor, någon månad. Och då är det Dhul-Hijjah, månaden Dhul-Hijjah. Och de här dagarna av Dhul-Hijjah, de tio första, är som hadithen nämner de tio bästa dagarna på året. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt, som det finns i Bukhari, att det finns inga dagar där de goda gärningarna är bättre än de tio första dagarna av Dhul-Hijjah. Alltså inte ens Ramadan. Det finns inga dagar på året som är bättre att göra goda gärningar än de tio första dagarna. Och då sa sahaba inte ens jihad visavirillah. Han sa inte ens jihad visavirillah. Genom att du gör goda gärningar i dessa dagar överträffar allt. Och han nämndes generellt goda gärningar. Yani bön, fasta, zakat, sadaqa, söka Koran, läsa Koran, söka kunskap. Allt det här mångdubblas och kommer att ge en enormt stor belöning. Och under de här tio dagarna så infaller ju också hajj, den femte pelaren av islam. Och Yom al-Arafa, den nionde av Dhul-Hijjah, dagen då al-Hujjaj som är i Mekka är vid Arafa. Och det är ju en av de mäktigaste händelserna i hajj-riterna. Och dagen efter har vi Yom al-Nahr, som också för oss är i dagen, som också är en enorm dag. Och det nämns ju i vissa hadither att shaitan inte är så arg som han är Arafa-dagen. Det finns ingen dag där han är så förnedrad, låg, nedstämd som den dagen Allah Azza wa Jal förlåter sina tjänare, vilket är Arafa-dagen. Shaitan ser hur många av Allahs tjänare som räddas från helvetet den dagen. Så han går iväg, han är förnedrad, låg och gråter, eller han är nedstämd den dagen. Så det är en mäktig dag. Och ni vet ju alla, belöningen för att fasta Arafa. Vad är belöningen?
Ett år innan och ett år efter.
Man blir förlåten för två års synder. Och de här tio dagarna, och vissa ulema säger att Allah har svarat de tio sista nätterna i Ramadan. Men det finns en hadith som vissa ulema håller att vara autentisk, där profeten a.s. klart och tydligt säger att de här verserna avser de tio första dagarna av Dhul-Hijjah. Och han sa att al-witr är yawm arafa och al-shaf är yawm nahr. Och den här hadithen berättad av Imam Ahmed och andra. Så här nämns ju också i versen efter wa-shaf'i wal-witr, vid det jämna och det udda. Shaf' på arabiska betyder ett jämnt antal, alltså 2, 4, 6 och så vidare. Witr är ojämnt. Och här nämner då profeten a.s. i denna hadith att al-shaf' är den tionde av Dhul-Hijjah och al-witr är den nionde av Dhul-Hijjah. Yani al-witr är här yom arafa och al-shaf' är yom al-nahr, iddagen. Och Allah svär vid dessa dagar på grund av alla de goda gärningar som sker under dessa dagar. Bland de mäktigaste dagarna under året. Det finns också en annan tafsir från Mujahid där han säger att al-shaf'r, det ojämna, är allt förutom Allah. Att Allah Azza wa Jal har skapat allt i par. Alltså allt finns, det är flera av. Himlarna, jordarna, människorna, djuren, växterna, frukterna, grönsakerna, allt finns det olika sorter av, eller hur? Och att Allah Azza wa Jal, han är witr, han är en, finns bara en av Allah subhanahu wa ta'ala, finns inte två, finns ingen partner, finns ingen som Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Och vi vet ju Allah, Allahs namn, att han är al-ahad, al-wahid, al-ahad, al-wahid, al-ahad, eller hur? Han är den enda, den unika, finns ingen som honom. Och som hadithen nämner att Allah är witr och tycker om vad som är witr. Så Allah är en och allt annat än Allah, ja, det finns det flera eller mångfald av. Nah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَالْلَيْلِ إِذَا يَسْرٍ, och vid natten när den ger sig av, yani när natten försvinner och mörkret täcker människorna och människorna finner vila och finner yani raha och lugn från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي هِجْرٍ, ligger det inte i detta en ed för den med förstånd? Yani, det här som Allah azza wa jalla svär på, dagen, natten, de 10 välsignade dagarna, alla dessa tecken, soluppgången, solnedgången, skapelsen av himlen och jorden, allting Allah har skapat i par. När Allah svär på detta, är det inte en tankeställare för folk som har förstånd? Men Allah svär på något viktigt här. Om du har en aql, lubb, en förstånd, intellekt, då förstår du att det här är någonting viktigt. Den som inte bryr sig, som är likgiltig, inte tar åt sig, inte reflekterar, är en person som har en brist i sitt förstånd, om han ens har något förstånd. Men den som har förstånd reflekterar över dessa saker och ser dem som tecken. Är ni med? Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. Har ni inte sett, eller har du inte sett hur din Herre gjorde med Ad? Iram med pelarna. Och då nämns det här i förklaringen att Iram var en av föregångarna till folket av Ads stammar, som var nomader och var kända för sina tältpelare. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger här Alam tara, har du inte sett? Och självklart vad som här menas är ju inte den visuella synen. För profeten a.s. levde inte på Ads tid och inte på Thamuds tid. Men vad som menas här har du inte hört och känner du inte till. Man kan ju säga så på de flesta språk. Har du inte sett? Alltså betyder, vet du inte? Eller? Och självklart, profeten a.s. känner till detta. För både dessa folk som nämns här levde på den arabiska halvön. Ad som profeten Hud skickades till levde i området i Yemen. Och Thamud levde inte långt från Medina, i en stad norr om Medina som heter Al-Ula. Några 100 kilometer från Medina. Och dit profeten Saleh skickades. Så de här områdena var väl kända för araberna. Att det var stora folk, det var civilisationer, och idag var de utplånade. Det här var någonting som araberna kände till. Så Allah subhanahu wa ta'ala här vill få dem att reflektera och tänka. När ni kollar på dessa människor, kolla hur det gick för dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner då här dessa folk Ad Iramadat al-Imad. Och då så säger här Imam al-Sa'di, yani Iram är en kabila, det är en stam. Och de var kända i Yemen. Dat al-Imad med, vad har man översatt här, med pelarna. Och det sägs här i tafsir att de var väldigt starka, som Allah nämner i Koranen. قالوا من أشد منا قوة. De säger, vem är starkare än oss på jorden? Det finns ingen starkare än oss. Och det nämns att de var otroligt långa och stora, mäktiga. Och de var beduinfolk, resande folk, som tog med sig sina stora pelare för att yani, sätta sina tält. Är ni med? När man sätter ett tält som ett indiantält eller liknande, så har det en stor tjock pelare i mitten, eller hur? Och de här gick de och bar med sig väldigt stora pelare. Och därför blev de kända med att de var folket som gick runt med sina pelare. Och det är det som här Allah subhanahu wa ta'ala refererar till. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yani, vars like Allah inte skapat i landet. Yani, den här stammen Iran, de hade en styrka och slagkraft utan tidigare motstycke. Yani, av alla de folk Allah har skapat, så var de här bland de starkaste av människor som finns. Och då nämner här Sa'di Allahs uttalande: "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil khalqi basta." Att profeten Hud, han sa till sitt folk Ad: "Minns att Allah gjorde er till ställföreträdare på jorden efter Nuh, efter Nuhs folk. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ." Och Allah ökade er i styrka. فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ tuflihu, så minns Allahs gåvor, kanske ni kommer att finna framgång. Så de fick enorma gåvor, styrkor, som ingen annan hade fått. Och istället för att använda denna styrka i att dyrka Allah, så använde de styrkan i att trotsa Allah och synda mot Allah. Och då skickade Allah profeten Hud för att påminna dem. Är ni med? Och det är en viktig tankeställare till oss. Att om Allah azzawajal har givit dig en gåva, särskilt dig med en gåva, så använd den här gåvan till vad som gör Allah nöjd. Att Allah har gjort dig stark, till världens starkaste person eller snabbaste person. Inte för att du ska missbruka den här gåvan till något som gör Allah arg, utan använd den här gåvan till något som gör Allah nöjd. Är du med? Och vi finner ju tyvärr ett tugyan, när folk får vissa gåvor, vissa unika egenskaper, att de missbrukar dem och blir otacksamma till Allah. Och kanske den mest vanliga gåvan som folk missbrukar är pengar. Eller hur? Pengar är en gåva från Allah. Den spenderar de fisa bilillah, använder dem till halal, men folk missbrukar dem. Så här påminns de då om deras styrka, men att de var högmodiga. Och så säger Allah, wa thamuda alladhina jabu sakhra bil wad. Och med Thamud som högg ut stora stenblock i dalen. Som vi sa, ni har säkert sett de här byggnaderna där man byggt hus i stenar i berg. Har ni sett det? De finns på två platser på jorden. Det ena är norra Medina och det andra är i vilket land?
Jordanien.
Jordanien, precis. Heter inte Petra stad? Ja. Det är liknande folk. Jag tror de var från samma folk, samma tidsepok. Och subhanallah, Allah azzawajal gav dem den här gåvan att kunna bygga hus, liksom rist, vad kan man säga, hacka ut hus från berg. Det är ingen lätt grej. Idag de ska bygga en tunnel genom Stockholm, det tar 10 år någonting med maskiner, eller hur? De här bygger inte en tunnel, de bygger hus, vackra boningar med pelare, ingång och så vidare, subhanallah, med sina händer, med lite enkla verktyg, primitiva verktyg. Så subhanallah, de här människorna fick stora gåvor av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en tankeställare här som jag nämnt förut. Att Thamuds folk som Saleh skickades till, deras, yani, vad kan man säga, gåva var ju den här skickligheten med att kunna bygga i sten, eller hur? Deras specialitet var sten. När de bad Saleh om ett mirakel, vad var miraklet? De sa, okej, om du är en profet, ge oss ett tecken, låt din gud göra så att en kamel kommer ut från stenen. De kände stenen, de vet berg, de vet hur hårt och svårt det är att handskas med berg. De säger en ikhlas, om du är en profet, låt Allah göra så att en kamelhona som är havande, den här egenskaperna, kommer ut från berget. Han bad till Allah, Allah accepterar hans dua och berget spricker och utkommer en kamel från berget. Blev de muslimer? Nej. Vad gjorde de dödade kamelen? Subhanallah, efter några dagar. Och då skickade Allah sitt straff över dessa människor. Och det här är det vi har sagt förut. Att vissa människor, det handlar inte om att de inte vill tro. Att de inte har fått bevisen. Många människor vill inte ens tro. De har fått bevisen, men det är trots, det är högmod. Det är förnekelse. Och det är just det som innebär det, kufr. Kufr, det är inte bara så här, jahl, jag visste inte. Kufr är förnekelse. Men det är trots. Du vet vad som är rätt, men du vill inte följa det. Yani Iblis till exempel. Kände han inte till Allah? Visste han inte att islam var rätt? Att han borde dyrka Allah? Eller hur? Kan man säga att Iblis visste inte bättre? Allah, han visste bättre än de flesta av oss. Eller hur? Som han Allah, men det är högmod i hjärtat. Allah skydda oss. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa fir'auna bil autad. Och farao med pålarna, är det som han straffade folk på. Firaun hade, man säger, som pålar där han spetsade folk. Yani dödade folk offentligt, hängde dem, spetsade dem på pålar. Eller också korsfäste folk, kedjade fast dem på pålar. Och vissa nämner också att han ibland straffade folk eller sina soldater med att kedja fast dem i pålar. Så att de inte skulle fly på slagfältet eller liknande. De skulle vara tillsammans hela tiden. Det finns lite olika tafsir på vad som menas här med Polen. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala en sak som är gemensam för alla dessa tre folk. Ad, Thamud och Fir'aun. Dessa tre nationer som alla gick under. Och vad är deras gemensamma nämnare? Alladina tawaw fil bilad. Att det var de som begick överträdelser i landet. Fa'aktharu fiha al-fasad. Och spred där i mycket fördärv. Fasabba alayhim rabbuka sawta adab. Och därför lät din herre de utsättas för ett pinande straff. Nej. Så vad hade de gemensamt? Det var ett torian. Att de spred mycket fördärv och begick överträdelser. Och här överträdelser, yani mot Allah subhanahu wa ta'ala, genom att inte tro på honom, dyrka honom. Och överträdelser jämt emot Allahs religion, hans profeter. Och jämt emot de troende. Och därför beskriver Allah deras överträdelse med att de gjorde mycket fördärv på jorden. Och fördärv är här, som Sa'di säger, kufr. Det är otro, vilket är den största formen av fördärv. Och alla former av synder. Och stred mot Allahs sändebud. Och hindrade folk från Allahs väg. Så när de nådde, yani piken av detta fördärv, orättvisa och överträdelser, så skickade Allah subhanahu wa ta'ala sitt straff över dem. Ett hårt straff. Så som Allah subhanahu wa ta'ala då säger. Fasabba alayhim rabbuka sawta adab. Och här sawta adab, yani ett pinande straff. Salt som ordet piska. Ett hårt straff mot dessa människor. Den utplånade dem. Skickade vindar. Förstörde deras byggnader från till botten. Förutom de här husen i bergen som står kvar som ett tecken. Att där var en civilisation. Vart är de idag? Så här gick det för dem som trotsade Allah, som trotsade profeten. Faraos rike idag. Det finns kvar, eller hur? Arkeologer gräver fram. Var de inte mäktiga? Var han inte en enväldig värskare? Hade han inte så mycket makt och folk under sig? Stora arméer. Vart är han idag? Vart är hans rike idag? Eller hur? Det här ser man i mänsklighetens historia. Att alla dessa riken faller det ena efter det andra. På grund av vad? På grund av att de trotsade Allahs påbud. På grund av att de föll in i synd. De inte följde hans profeter, hans uppenbarelse. Det är den gemensamma nämnaren för alla dessa civilisationer. Även om vi ibland inte känner till hur det gick för inka, indianerna, de ena och de andra. Det här måste vara det som har hänt. Att Allah skickar till någon profet. För Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han utplånar inte ett folk tills det att han skickar till sändebud. Och man kunde mu'addibina hatta nab'atha rasulan. Men Allah straffar inte ett folk tills han skickar sin profet. Så det här är den gemensamma nämnaren för alla. Och det är en vanlig klocka för oss. Att om vi inte lyder Allah, vi inte följer profeten sallallahu alaihi wasallam, vi inte följer Koranen, så kan vi gå samma öde till mötes. Det kan gå riktigt illa för oss också. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också här i dessa verser, inna rabbaka labil mirsad. Att din herre har ständigt uppsikt. Din Allah vet och har uppsikt. Han hör och ser de som trotsar honom och syndar mot honom. Han ger dem uppskov. Han låter dem vara en liten tid. Men sen kommer hans straff plötsligt. Bagdaten. Tar dem kanske när de sover. Tar dem kanske på morgonen. Tar dem när de är som minst ovetande. När de är ute på havet. De kan inte göra någonting. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala straff. Allah har uppsikt över dem. Det är också viktigt, kära bröder och systrar, att alltid ha i åtanke. Att Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah är inte ovetande. Allah är inte gafil. Allah är inte negligent eller icke-vetande om vad förtryckarna gör. Vi ser mycket förtryck idag på jorden. Mycket våld, mycket orättvisa mot våra syskon runt om i världen. Eller mot mänsklighet, mot djur, mot allt. Mycket orättvisa. Tro inte att Allah är ovetande. Tro inte att de här människorna inte kommer att ställa till svars för det de gör på dumma dagen. Tro inte att Allah kommer att belöna de troende för de svårigheter de fick utstå och så vidare. Man ska alltid ha det i åtanke. Allah är vis, Allah vet. Och vissa saker sker av en anledning. Och varje person kommer att få det hon förtjänar på domedagen. Allah kommer döma med den totala rättvisan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ. Vad beträffar människan Så säger hon när hennes herre prövar henne genom att ge henne heder och välstånd: min herre har hedrat mig. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Men om han, eller när han prövar henne genom att begränsa hennes levebröd, så säger hon: min herre har förnedrat mig. Här tilltalar Allah subhanahu wa ta'ala al-kuffar med att de har den här dåliga egenskapen. Och det är att de mäter lycka och framgång, Allahs välbehag eller missnöje över en person, med det världsliga. Att om du är lyckligt lottad, du har mycket pengar, inflytande status, så är du en person som Allah har ärat och Allah tycker om. Men om du är en person som har det lite svårt ekonomiskt, så är det en person Allah har förnedrat. Och det här stämmer inte. Det är inte så. Lycka, framgång, kärlek mäts inte med det världsliga, det materialistiska, det ekonomiska, med status och liknande. Utan det är att en person blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är andra saker som är bevis på det. Och det är inte det världsliga. Vi har nämnt det här förut, att om det världsliga skulle vara en måttstock i att mäta Allahs kärlek, så skulle profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam ha varit den rikaste människan på jorden. Är det inte så? Han var den mest älskade personen till Allah. Men han var samtidigt en person som levde otroligt simpel. Ibland hade han inte mat på bordet. Ibland var han så hungrig för att inte ha ätit på dagar att han knöt en sten runt sin mage. Han som sov på golvet på en matta av palmträd. Yani, ska vi mäta lycka och framgång med världsliga saker? Lära Allah. Utan Allah subhanahu wa ta'ala ger det världsliga, dunya, makt och pengar, till den han vill och den han hatar. Men han ger bara iman till den han älskar. Förstår ni? Och de som har de hårdaste prövningarna i detta liv, de som har den största belöningen i nästa liv. Så vissa personer prövas med fattigdom, prövas med att inte ha tillräckligt. Men de kommer att ha mest på domedagen. Förstår ni? Och det här är från, som de lärde har sagt, yani idioti. Det är hum. Att tro att en person är framgångsrik och lycklig på grund av det materialistiska. Och tro att en person är en förlorare, en loser, på grund av att han inte har mycket pengar. Eller mycket status. Jag vet inte om ni hörde på lektionen vi hade i fredags. Vi pratade om berättelsen om Karun. Karun som var en av världshistoriens rikaste personer. Bara att bära hans nycklar till skatten, guldnycklarna, behövde yani mer än 10 starka personer. Bara för att bära nycklarna till skattkistorna. Han hade hus av guld. Ja? Och folk så, wow, han är så lyckligt lottad, jag önskar vi hade lika mycket som honom. Ja, de såg bara, de sa han är lycklig, han har fått framgång. Varför? För deras nadar, deras, vad kan man säga, syn på saker och ting är begränsad till det världsliga. Och som de lärde säger, nej, om livet skulle sluta med att du dör, då är han sannoliken lyckligt lottad. Eller hur? Att livet slutar där. Men så är inte fallet. Det här livet är inte det riktiga livet. Det riktiga livet är det kommande livet. Och Karun har ingenting i kommande livet. Han har ingenting annat än helvetet. Så han är inte en lyckligt lottad person. Förstår ni? Och sen vad gjorde Allah med honom? Allah lät jorden sluta upp honom. Så man ska aldrig tro att lycka eller att kärlek och bekräftelse är att en person har fått mycket. Och att du, aj miskin, jag har ingenting. Kallas, jag är hatad av Allah. Eller jag är sjuk, jag har motgångar, jag är inte vacker. Det där betyder inte att Allah inte gillar mig. Men vissa personer som har svag iman och lite kunskap, de tror det. Och det är fel. Som han hade motsatsen. Vad sa profeten a.s. om Allah älskar att folk prövar honom? Idha ahabba Allahu qawman ibtalah. Genom att Allah prövar dig med motgångar är ett tecken på att Allah älskar dig, inte att han hatar. Så man ska aldrig tänka negativt om Allah subhanahu wa ta'ala. Alltid tänka positivt. Så han nämner Imam Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala i de här verserna berättar om människans natur. Än många av människorna. Att människan är jahil, valim, okunnig och orättvis. La ilma lahu bil awaqib. Och ser inte på hur saker och ting egentligen är. Dess slut. Dess resultat. Och han tror att det bara är en hal, det nuvarande tillståndet, som räknas och att det är det som kommer att bestå och inte försvinna. Yani den dumma människan tänker att han som är rik i det här livet är han som är rik i nästa liv. Han som är fattig i det här livet är han som är fattig i nästa liv. Och tror du att Allah subhanahu wa ta'ala har givit honom en ikram, en gåvor, välsignelse i detta liv, är ett tecken på att han är ärad, akrama, och att han är nära till Allah. Och om Allah subhanahu wa ta'ala begränsar för honom, så tror personen att han inte är någonting gott eller har lyckats på något sätt. Och han säger att det här innehärda i härna, att personen då är förnedrad av Allah. Det är det personen tror. Och då svarar Allah subhanahu wa ta'ala med att säga kalla. Det är inte så. Det stämmer inte. Kalla på arabiska betyder det stämmer inte. Yani det stämmer inte att varje person som fått det bra i dunya är ärad hos Allah. Och det stämmer inte att varje person som har det svårt i dunya är förnedrad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Utan rikedom och fattigdom, att ha det bra eller ha det svårt, är prövningar från Allah subhanahu wa ta'ala. För att se vem av människorna som tackar honom och vem av människorna som är otacksam. Det är också viktigt. Det är varför gör Allah vissa människor rika och vissa fattiga? Vissa starka, vissa svaga, vissa vackra, vissa fula, vissa inflytelserika, vissa utan status. Varför har Allah subhanahu wa ta'ala delat ut dessa gåvor så olika mellan människorna i detta liv? Det är en ibtila, det är en prövning. Det är det vad det är. Det är en prövning för att se vem som kommer att tacka Allah för dessa gåvor och vem som kommer att vara otacksam. Vem som kommer att bruka dessa gåvor till vad som gör Allah nöjd och vem som kommer att missbruka dem. Är ni med? Så iyakum, jag varnar er för att tänka så här begränsat. Till att lycka och framgång, det är det materialistiska. Och förlust och misslyckande, det är att inte ha något. Är ni med? Så att man ska inte mäta saker på ett sånt sätt. Och tyvärr många gör det idag på sociala medier. Vem är det ungdomarna ser upp till? Det är de här som bor i villor som kostar 100 miljoner och som kör 50-11 sportbilar och går och bär på buntar med pengar. Tänker de här, mashallah, mashallah. Eller hur? Jag önskar jag vore som honom. A'udhu billah att vara som honom. Eller hur? A'udhu billah att vara icke-troende. Vara bortvänd från Allah. Vara en abid. En slav till dunya. A'udhu billah min dal. Eller hur? Istället om du ser på sociala medier en person som är vid Kaaba, som gör salat, som läser Koranen, mashallah, jag önskar jag vore som honom. Eller hur? Du ser någon mahsin som ger sadaqa fi sabilillah, och jag önskar jag vore som honom. Någon som läser Koranen vackert, jag önskar jag vore som honom. Eller hur? Det är det för ambitioner vi har. Vem är det vi ser upp till i detta liv? Det avgör vem du är som person. Men den du har som förebild, den du ser upp till och vill vara som, khalas, det avgör vem du är i detta liv. Har du höga ambitioner eller är dina ambitioner i papperskorgen? Beroende på vem du ser upp till. Så man ska vara försiktig med det här och förstå igen i verkligheten. Vad är det riktiga värdet? Vad är det sanna rikedomen? Och vad är det som kommer att gynna personen i kommande liv? Ja. Och då säger också Imam Sa'di här att Allah azzawajal prövar människor med gott och ont. För att se vem som är tacksam och vem som är otacksam. För att belöna den som är tacksam med den stora belöningen. Och för att straffa personen som är otacksam. Ja. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen i följande verser. Kalla bella tukrimun al-yatim. Men nej, ni hedrar inte den faderlösa. Al-yatim är barnet som förlorade sin far innan 6 års ålder. Den som växte upp utan far. Han kallas för yatim. Och de här i historien har oftast haft det väldigt svårt. Kanske inte som i Sverige, de blir adopterade, hamnar i en familj och de mashallah bor i värsta villa. Nej, utan i historien, och även om vi reser runt i världen, så ser vi att föräldralösa barn har det väldigt svårt, eller hur? Vissa barn lämnas på sjukhuset, vissa lämnas framför dörren till moskén. Folk struntar i dem, det är krig och de dör och ingen vill ta hand om dem. De har ingen tillhörighet. De är utstöttare. Så islam har kommit och lagt väldigt stor vikt på att ta hand om de föräldralösa barnen. Inte adoptera, man kan ta hand om, det kallas för kafal. Uppfostra, ta hand om, försörja. Ta hand om ett föräldralöst barn. Det här är något nobelt i islam. Vad är belöningen för den som tar hand om ett föräldralöst barn? Han kommer att vara med profeten alaihi salatu wasalam Så här är paradiset. Ana wa kafil al-yatim ka hatayn fi al-jannah. Yani så här vi kommer vara tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam i jannah. Så de här människorna, dessa hårdhjärtade förnekare, yani hade den här dåliga egenskapen av att de var väldigt hjärtlösa. Så pass att de inte ens brydde sig om de föräldralösa barnen i Mekka och vart de var. Vara. Ja, de var utstötta, de brydde sig inte om dem. De typ såg ner på dem. Förstår ni? Yani det här är en väldigt negativ egenskap som personen inte ska ha. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Och ni uppmuntrar inte heller varandra att ge mat åt de behövande. Yani ni uppmuntrar inte varandra att mata de fattiga och de behövande. Varför? För ni är så pass giriga. Så pass giriga och hungriga efter det världsliga livet. Och ni älskar det här världsliga livet mer än allt i era hjärtan. Här finner vi en till dålig egenskap. De bryr sig inte om föräldralösa barn. Och inte här, som idag, vi ser inte föräldralösa barn i Sverige, typ. Där, de var på gatan igen. Förstår du? Och ni vet ju själva, om du är ett muslims land eller ett fattigt land igen, vad det må vara. Och du ser någon som går och letar mat i papperskorgen, och du har mat i handen. Det är bara din reaktion. Du direkt, du hjälper personen. Och speciellt om du bor där, du ser personen varje dag. Och du vet att personen kanske behöver 5 spänn om dagen för att överleva. Men vilken hjärtlös person hjälper inte de här människorna? Stöter ut dem. Och sen inte bara det, de hjälper inte heller de fattiga att ha mat på bordet. Och uppmuntrar varandra att inte hjälpa. Och då förstår man, som här de lärde sig, om de inte ens uppmuntrar varandra till att hjälpa fattiga, så är det underförstått att de inte gör det själva. Ja, det här är steget värre, eller hur? Att inte hjälpa någon, det är snålhet. Att säga, hjälp inte de där smutsiga människorna. Alltså, det är en annan nivå av ondska, eller hur? Av girighet. Att uppmuntra till att inte hjälpa de fattiga. Subhanallah. وَلَا تَحُبُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Så att den troende gör vad? Motsatsen. Han matar de fattiga och uppmuntrar varandra till att mata de fattiga. Hjälpa de fattiga och de behövande. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. De uppmuntrar varandra till det goda. Medans de icke-troende, förnekarna, يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. De uppmuntrar till det dåliga och förbjuder det dåliga. Så de förbjuder det goda. Så att en god egenskap som muslimer ska ha är att alltid försöka uppmuntra till att göra goda gärningar. Och varför uppmuntrar de inte varandra att hjälpa föräldralösa barn, folk som är behov i samhället, på grund av deras shuh, som här Imam Sa'd säger. Och shuh är girighet. Vi har en bokhull som är snålhet. Det är klandervärt. Att vara bakhil är klandervärt. Men shuh är värre. Det är att vara bakhil, att vara snål och samtidigt vara girig. Man vill ha mer. Bakhil har vi inte ge. Men girig han vill ha. Även om han vill suga ur de fattiga deras sista krona, han vill ha det. Är ni med? En girighet är bland det värsta som finns. Och därför säger Allah att man gjort shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Att de som skonats från sin egen snålhet, det är de som har uppnått framgång. Ja, det var ju sam framgång. Att skonas från sin egen girighet. Och hur skonas man från sin egen girighet? Genom att vara generös, att vara givmild. Att ge från det man älskar. Allah säger att ni kommer inte uppnå sann fromhet tills ni skänker från det ni älskar. Och det är en väldigt vacker berättelse om den här versen. Att sahaba radiyallahu anhum yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Att de gav företräde till sina bröder även om det var på bekostnad av att själva yani, lida någon form av, vad kan man säga, yani skada nästan, inte skada, men de, yani själva, det var svårt för dem själva, men de gav företräde till sina bröder. Subhanallah. Och det finns ju den här berättelsen som vi säkert alla har hört, men vad den är värt att nämna. Det var ju då en man kom till Medina som gäst, muslim, han var ny i Medina, han skulle stanna en dag, och då så säger profeten alaihissalam, jag ska ta hand om den här personen. Och en man från Sahaba, från Ansar, han säger, jag är Rasulullah. Han ska bo hos mig. Så han tar hem honom, säger till sin fru, den här mannen ska vi ge mat. Så han säger, vi har inte ens mat till dig med och barnen. Typ. Det räcker knappt till barnen. Så han sa, den här maten ska du ge till gästen. Okej? Okay? Och han sa, du ska ge maten till gästen när vi, och vi ska sitta igen i andra delen av huset. Det ska vara mörkt. Och vi ska göra en ljud med skedarna i våra tallrikar så att gästen inte känner sig, vad kan man säga, berörd. Han ska tro att vi också äter. De ljuger inte, de säger att de äter. Men bara gästen ska, han ska känna sig så här obekväm. Han ska tänka, jag äter och de äter. Förstår ni? De gick och lade, sina barn fick sova hungriga. De sov hungriga. Men gästen skulle ha det bra. Och då i alla fall, dagen efter, så nämner profeten Alayhi den här händelsen. Och säger att Allah förundrades över det ni gjorde. Men det här ni gjorde, det var någonting, subhanallah. Och det är den här grejen som sahaba hade. De, som en av sahaba sa, de ansåg inte att de hade mer rätt över sina pengar än sin broder. Men hans broder tog någonting från hans ficka, så jag behöver pengar. Alltså, det är, mina pengar är dina pengar. Och det här var inte bara någonting vi talar om. Det, mashallah, vad fint broder. Och, det, yani, teoretiskt, det låter jättefint. Det här var i praktiken. I praktiken. Ni vet den här, när profeten Ali som gjorde bröder mellan folket, muhajirin och ansar. Ja, vissa från ansar, de sa, bror, Allah har gett mig mycket, ta hälften av det jag har. Ta halva mitt hus, jag har två fruar, jag skiljer mig, ta en fru. Ta mina pengar, förstår ni? Ja, de verkligen gav, fisa bilda. Det sista de hade, det käraste de hade, till varandra. De älskade varandra, subhanallah. Det finns den här berättelsen också om när sahaba hade, de hade krigat, de låg på slagfältet. De var döende. Och någon går och kommer med vatten, säger, drick. Han säger, nej, du drick. Så han skickar vidare vattnet, vattnet går vidare. Och sen de dör. Det är ingen dricker från vattnet. Men helt, ser ni? De ger från det käraste de har. Idag, vissa de ger det sämsta de har, om de ens ger någonting. Ja, jag har lite pengar kvar efter att jag har slösat pengar på så mycket haram och köpt kläder, slöseri, t-shirtar för flera tusen och skor för flera tusen. Ja, jag skickar 50 kronor för Isabel illa. Och han får gott samvete. Det är bra, Mashallah, men du kunde ha gjort mer, broder, eller hur? Så subhanallah, att man måste känna med varandra, lider med varandra, känna att vi är en umma, vi är en del med oss av det Allah har givit oss, eller hur? Men när man ger, man får tillbaka, subhanallah. Så de hade den här dåliga egenskapen, att vara giriga. Och då säger Allah subhanallah, wa ta'kuluna turaf. Varför? För att ni slukar arven helt och hållet. Yani, och turaf betyder inte bara arv, det betyder pengar. Äcklen lämma. Yani, slukar den helt. Yani, sparar ingenting. Vad menas här? Att de i sin girighet anskaffade sig pengar på alla möjliga sätt. Det fanns för dem ingen begränsning i hur man tjänar pengar. Yani, så länge jag har fått pengarna, de är mina. Halal, haram, rånat, förtryckt, bedragit, lurat. Det är mina pengar. De var besatta av pengar. Så de slukade pengarna. Och subhanallah, sådana här människor finns det gott om idag, eller hur? Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala en gemensam egenskap för dem alla. Och vad är det för någonting? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا. För att ni älskar pengar med en enorm kärlek. De älskade pengar med en enorm kärlek. Så som Allah säger, väl tufiruna al-hayat ad-dunya, ni föredrar det världsliga livet. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhir. Nej, ni älskar det världsliga livet och struntar i det kommande livet. Så här finner vi att de här människorna hade egenskapen av att älska pengar. Och det kan ligga i människans natur att gilla pengar, det är inte haram. Men när det går till den här, yani, extremiteten att man gör det på bekostnad av att skada andra människor, inte ge andra människor deras rätt, inte vilja hjälpa andra människor och vara girig och snål och besatt, och som man säger, dyrka pengar, dyrka det materialistiska, då är det fel. Beredd att offra sin din på grund av dunia, då är det fel. Som det har nämnts av domedagens tecken är att det kommer att komma en tid där folk inte längre bryr sig hur de anskaffar sig sina pengar. Amin halal, amin haram. Det är därför folk likgiltigt. Och det kommer att komma en tid där folk säljer sin religion för någonting lågt och värstigt. En jebi'udina hu bi'ardi mina dunya. Han är beredd att kompromissa med sin salah och sin fasta, sina värderingar, sin aqida på grund av lite världsliga kronor, lite vinning, position på arbetet eller liknande. Och det här visar ju på vad? Att personen inte prioriterar religionen, inte värderar religionen, utan värderar det världsliga livet högre än allting annat. Och det spelar ingen roll om han säger motsatsen. Att ah, mashallah, jag vill till paradiset, islam är för mig viktigast. Nej, om du har sålt din din, då är islam inte viktigast. Eller hur? Och beviset på att du prioriterar islam är att du faktiskt lägger religionen först i ditt agerande. Islam är inte en religion där man bara kommer med fina ord och fina slogans, utan islam är en religion av agerande. Sahaba och salaf, de pratade lite och agerade mycket. Och det kommer att komma folk som pratar mycket, agerar lite. Eller agerar till och med emot det vackra ord som de säger. Och den tiden vi lever i idag, eller hur? Så man ska inte vara för de här människorna som är besatta av dunja. Och profeten alaihissalam fördömde dem. Han sa ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisa. Att ta'isa, han är låg, han är en förlorare. Vem? Slaven till guld, slaven till silver, slaven till kläder. Yani han är som en slav till det världsliga, till det materialistiska. Det är det han lever för, det han vaknar för, det han lägger sig för. Det är det enda han ser framför sig, det materialistiska. Och religionen för honom, det är sekundärt. Det är kultur, det är tradition, det är alltså, vi tar lite av religionen. Det här är lågt. Och den personen är en ta'is, yani han är en förlorare. I detta liv och i kommande liv. Må Allah skydda oss. Och jag tänkte att vi avrundar här för idag. Det är några vackra verser kvar, men de inshallah behöver mycket, yani vad kan man säga, reflektion, så vi kommer inshallah att tala om nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga, så är det att säga. Idris.
Jag har två frågor. Min första fråga är, det finns också en ayah, Allah säger la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Och sen är det Allahu, jag kan inte.
Och vad är frågan?
Men frågan är, yani, alltså, yani Allah han tar inte yani oss i vår lov, förstår du, i vårt språk, yani vi säger wallah, wallah.
Precis. Det stämmer. Det vi pratade om, att inte missbruka Allahs namn när man säger wallah. Som brodern sa, det finns en ayah, det sa Allah khair. Att Allah håller oss inte till svars för det vi säger. In i lagen, vi säger vardagligt eller felaktigt. Som det här med wallah, han brev var god. Du straffas inte för det. Det är inte haram, men det är inte bra. Förstår du? Det är inte uppmuntrat. Du finner inte att profeten alaihissalam säger så här, wallah, igår vi åt bröd. Förstår du? Du finner inte det någonstans i sunnah. Han säger wallah om det är något viktigt. Är du med? Han behövde inte svära, men han svor om det var något viktigt. Så att det stämmer att det är ingen synd. Att även om du säger sådär, wallahi vi hade kul igår, wallahi vi spelade fotboll, wallahi vi ska spela fotboll. Det är lugnt, du får ingen synd för det. Men det är inte bra. Det är bättre att inte göra det. Förstår du? Allah har sagt att missbruka inte hans namn. Men skulle man göra det och råka säga det sådär, man får ingen synd. Okay? Så länge man inte ljuger. Då blir det fel.
Jag har en till fråga.
Okay.
Frågan är vad är yani hukum för den som lämnar barnen av lathet eller av sitt exempel av lathet? Alltså, vad är hans hukum? Och om han lever under en muslimsk...
Masha, du ställer djupa frågor, bro. Djupa frågor. De här vi har gått igenom på torsdagar, vi pratar om bönen. Du kan lyssna på de lektionerna, Sahita Rivot Arhim. Och vi kommer prata om det om en eller två lektioner. Kommer kapitlet om faran av att lämna bön. Okej? Okay? Och profeten sa som han sa att lämna bönen i kuffer. Det är kuffer. Och det är skillnaden mellan muslim och icke-muslim. Det är bönen.
Om han är en muslimsk kalifat?
Det är ändå. Det är samma dom. Så vi sparar den frågan till en annan gång. Det är djupfrågan. Alltså de där har skrivit böcker på flera hundra sidor om den här frågan. Och det är farligt. Och det räcker med att profeten sa att det är kuffer. Att lämna bönen. Det borde få varje muslim att aldrig lämna en bön. Vad som än händer. Muslimen måste be sina fem böner. Mycket, mycket allvarligt att inte be sina böner. Allah skydda oss. Eller?
Att Allah behagas av det som är utta eller gillar det som är utta. Hur ska man implementera det i sin vardag? Eller är det inget man ska...
Att Allah?
Gillar det som är utta.
Inna Allah hibbul witr. Jag tror det är witr som religionen uppmanar till. Allah. Jag tror inte att det är så här att om du ska steka köttbullar så steka fem, förstår du? Istället för fyra. Alla, jag vet inte om det är det som menas med. Alla tycker om det som är udda. Alla, jag kan kolla upp frågan. Rama.
Jag vet när du tog upp de här husen i Jordanien. Alltså, det här kom inte hinna med, men jag var intresserad. Hur vet man att det var de som byggde?
Det här är en dokumentär om forskning, de säger att det är samma folk. Det är samma struktur på husen. Och de var ju ökenfolk, beduiner, resande folk. Så på något sätt de är länkade, sen om det är exakt samma folk och samma personer, det vet jag inte. Men alltså, många av de människorna levde ju ibland under flera hundra års epok, förstår du. Och man reste ju, det är inte så jättelångt från Saudiarabien till Jordanien. Det är några dagars resa med kamel liksom. Så men det var det jag läste, för det är samma struktur på husen. Okay. Vi hade frågor här från internet. Är det uppmuntrat att när man ber och läser Koranen att svara på vissa verser där Allah ber oss att prisa honom? Nej, profeten alaihissalam brukade, som det nämndes i hadithen, stanna upp vid verser av rahma och be Allah om hans rahma. Och stanna upp vid verser om straff och söka skydd från straffet. Så att det är rekommenderat. Verser där man ska prisa Allah. Sabbih ismi rabbik al-azim. Att man säger subhana rabbi al-azim. Och gärna vissa verser att man stannar upp och reflekterar. Och tillåter vare sig i eller utanför bergen. Vad heter dokumentären om husen i bergen? Jag kommer inte ihåg. Det går säkert att hitta enkelt. På att man googlar den kärna där. Idris.
Du vet Yahud. Vet du den alltså.
Bro, det finns känsliga frågor.
Va?
Det finns något som heter känsliga frågor.
Bror, jag frågade dig nu bror, för det är viktigt bror.
Okej.
Vet du den